Ja, det står väl på programmet. Jag vet inte om det står där att man får ställa frågor också, men det kanske inte stod.
Vi skriver in det nu då.
Kan vi tänka oss en liten stund här? För att sen, vi har nästan en dryg kvart på oss. Ja, frågan, det står ju i Bibeln om att Jefta sa det att om jag får seger så ska jag offra den första som kommer från mitt hus och möter mig. Och så kommer hans dotter där. Och då var det ju knepigt. Vilket har han gett ett sånt löfte? Och ni vet i Gamla testamentet så har man gett ett löfte, då gäller det. Då vill jag tala om att det ligger en tidskrift på bordet där. Har man inte Biblikum nummer Biblikum? Och har man inte sista numret som kom häromdagen, nummer 3, så får man ta ett gratis. Och där finns svar på din fråga. Där finns ett litet avsnitt som heter Jeftas dotter. Men jag kan väl kort bara säga att det här är ju så knepigt som man försöker att tänka. Ja, men han offrar väl henne på något symboliskt sätt. Fast det finns ingen riktigt, inget att ta på det. Man kan hoppas kanske att man ska tolka det så. För det låter ju oerhört svårt eller fruktansvärt. Jag hittade för en tid sedan en bok i Biblikums bibliotek av Ora Saarnivaara. Vi känner igen det namnet en del. Han skrev många böcker om kan man lita på Bibeln och många bra saker. Och en av de där böckerna så svarar han på frågor då hur man ska tolka och förstå Bibeln. Och så skickar han den till David Hedegård. Och det exemplar som stod där i Biblikum, då var det skrivet av Ora Saarnivaara, en hälsning till David Hedegård. Och det var ju intressant. Och sen började jag läsa i den där bläddran. Och då hittade jag vad Ora Saarnivaara hade skrivit om Jeftas dotter. Och det tyckte jag kan vara värt att lyfta fram. Så det är det som finns i tidskriften Biblikum i sista numret. Ja, jag tror att det är ett vittnesbörd om hur obetänksamma vi kan vara. Och Jefta, han gjorde massa tokiga saker. Men så tänkte han väl, om jag ger ett riktigt sånt där stort löfte, han trodde ju inte att det skulle vara hans dotter som skulle komma, men då är nog Gud god så han ger mig seger här i den här svåra uppgiften han fått. Och så fick han ju då seger, och då skulle han ju hålla sitt löfte, men så kommer ju hans dotter där. Men det verkar som dottern i alla fall tar det allvarligt, för hon gråter verkligen. Jag tror det är ett exempel på hur galet det var att ge ett sånt här löfte. Obetänksamt. Det är ungefär som Ora Saarnivaara lyfter fram där. Han försöker inte att tolka som att det var nog så att de fick gå i kloster istället. Eller något sånt. Så det är en förklaring som ska göra det lite lättare att förstå. Utan vi kan nog inte försvara Jefta här. Att han gav det löftet och förmodligen av allt att döma då så genomförande, för att det satt så djupt i själen hos alla här att har man gett ett löfte, hur tokigt det än är, så måste man hålla det. Så måste man hålla det. Men läs det som står där. Och sen är det fina med Biblikum att om man nu tycker ja, men det där var väl kanske inte så bra, då skriver man till mig. Och så kanske man får i regel ett försök till svar. Och vi har en avdelning som heter frågor och svar i tidskriften. Så att vi är inte fullkomliga. Och jag är långt ifrån fullkomlig. Så ser ni något tokigt där som ni tycker jag har skrivit, så hör av er och skriv. Det var någon också som reagerade på en sak som tas upp också, tror jag, i det häftet om det här. Den som inte hatar far och mor är mig inte värdig. Och det, ja, men ska vi hata far och mor? Hur går det ihop med hedra din fader och din moder så att det må gå dig väl? Och då tas det upp där att i Bibeln, så när det gör en jämförelse och säger mer än mig, så är det alltså att sätta någon före Gud, som viktigare än Gud. Och där ges en rad exempel hur man då i de sammanhangen. I andra sammanhang så betyder hata hata. Men det blir en jämförelse där. Men mer än så är det ofta sätta i första hand och i andra hand. Så den som sätter far och mor i första hand, alltså före mig, han är mig inte värdig. Och något i den stilen har vi då i Nya Folkbibeln och med en fotnot som förklarar. Men vad var någon som reagerade på det och tyckte att det borde stå hata? Men det finns en liten utredning om då hur begreppet hata och älska används. Och älska står ju väldigt starkt om detta, hur det är i första hand. Ja, det var en liten utvikning. Det hade jag ingen fråga om, men det kom i alla fall. Ja, jag tror att många av er har, när ni har försökt att samtala med människor som inte tror och förklara nåden alena, har märkt det, hur man automatiskt, det ligger som i människans natur att tänka att det måste ändå bero på människan till någon del i alla fall. För hur går det annars? Man tänker att ja, men jag är inte värre än någon annan. Man kan uttrycka det på olika sätt. Eller ja, jag i alla fall, första advent går jag i kyrkan. Eller någonting. Att det ligger i människan, den oomvända människans natur, att det måste ändå på något sätt vara ett samband där mellan, man sa förr på latin, do ut des. Jag gör för att du må ge. Då ut des. Jag gör för att du må ge. Det måste, för att få någonting så måste man ju ha gjort någonting. Gjort något bra. Så är det ju. Om man ska få högre lön så måste arbetsgivaren tycka att man har gjort något bra. Och i alla sammanhang. Och så tänker man på samma sätt. Så egentligen Bibelns lära om frälsningen, den är mot förnuftet. På ett sätt. Eller så som det fallna förnuftet. Det är inte mot förnuft, men det fallna förnuftet tänker på det viset. Och det är ytterst vanligt, och det ser vi lite överallt, att man har väldigt svårt att förstå nåden alena. Och ta hela katolska kyrkan egentligen. Hela katolska kyrkans nådelära går ju ut på det att jag gör, det hänger på vad jag gör med den nåd som jag får tanka in. Och om jag gör på rätt sätt så kan jag med hjälp av den nåden ta mig fram en bit till. Och om jag gör det så får jag lite mera nåd. Och så tankas det till lite ytterligare. Och det blir en samverkan med nåden. Och det låter så rimligt. Och även i katolska kyrkan så själva prästenbetet är ju inte att ge vidare den gåva som har skett fullkomligt av nåd alena. Och man är väldigt arg på Luther som lade till ordet alena. Fastän det innebär det i sammanhanget, men ordet alena står inte på just det stället. Och då skäller man på lutheraner och Luther för det att detta med alena. Det ska inte vara något alena, utan det är nåden plus hur jag processar nåden i mitt liv. Så det ligger väl. Men visst är det märkligt. Men hur är det med oss själva? Vi ser hur tröga vi är. Men när vi ser i Gamla testamentet att de såg ju med egna ögon vad som hände. De kunde inte förneka det. Och Mose påminner, ni har ju sett det. Och ni har hört det. Och så går det bara några timmar så vänder man Gud ryggen i alla fall. Det är ju ganska ofattbart att vi är så tröga. Och nåden alena är en dårskap för förnuftet, eller för det fallna förnuftet. Så vi predikar ju en dårskap, säger Paulus. Jo, det, har ni märkt hur nästan Kristus har försvunnit i många sammanhang? Om vi, i alla fall det, jag springer inte omkring alla möjliga kyrkor och hör, så jag vet inte, men jag hör i... Jag läser i en hel del tidningar och jag hör ibland på radion. Var är Kristus någonstans? Och det är klart att Kristus försvinner också om det finns... Vem säger någonting att vi kan gå förlorade? Hur ofta hör vi att vi kan gå förlorade? Utan vad säger alla våra de möter runt omkring och säger jag alla tror. Om man inte tror på Gud i alla fall så tror man att man får någon frid i en evig tystnad. I något evigt utplånande. Eller alla, nu har den fått ro, nu har den fått frid. Men Bibeln säger ju inte det. Tänk på den rike mannen, han har inte fått någon frid. Och många andra. Men om man verkligen förstår det, ja, det är klart. Hur angeläget blir det då inte? Ja, då är ju allt mörkt för oss. Om det inte finns någon frälsare. Och då så att det hänger nog ihop. Och förr uttryckte man det väldigt enkelt. Man sa, här ska predika synd och nåd. Synd och nåd, det sammanfattar vad som behövs. Eller lag och evangelium. Det är väl frågan om de som inte har något eget att komma med. Inte har något eget att komma. Men väldigt bra det du säger där. Jag ska ta till mig det. Det kan hända att vi inte har varit tillräckligt uppmärksamma där. Att man kan hitta, om vi har skrivit ödmjuka på ställen där det kan missuppfattas som ett plus som det hänger på, som vi kommer med. Då borde man nog, som du säger, överväga en annan formulering. Så ödmjuka, det är just det. Jag har ju inget att komma med. Jag har ju inget att komma med. Jag är helt tom på något. Men vad bra det du säger är väldigt viktigt. För det är så lätt att vissa ord där att man, aha, så smyger man in där. Jaha, nu måste jag ha den där meriten. Och fattiga är ju inte, vi är ju så rika allihopa. Men låt oss säga att vi är fattiga, rent materiellt. Så där, och så säger Jesus, saliga är det fattiga. I Matteus står fattiga anden, men i Lukas parallellen står det bara fattiga. Och där, jaha, så kanske man skulle se till att man blir fattig då på något sätt för att meritera sig på något sätt. Man vill ständigt göra det. Men det där du sa där, det kanske något vi ska ta till efterrättelse. Det var väldigt bra sagt. Och de av er som har lutherska bekännelse, kyrkans tid, en bibel och bekännelse, den finns väl bara på nätet än om den ens finns där, men den är på gång. Där finns det en artikel som jag tycker ni ska försöka få tag i. Som där tar upp det där att det finns alla möjligheter att försöka slingra sig och få fram lite meriter. Bland annat så att man tänker, ja men jag är ju så eländig. Och jag är ju så syndig. Och för att verkligen kunna vara glad så måste jag ständigt komma fram till. Och jag har ju så fantastiskt stor syndakännedom. Och så när man trodde, ja men tänk vad Kristus har gjort för mig. Så nej, så blir det, ja men räcker min syndakännedom? Är jag tillräckligt eländig? Och så tillämpar man inte på det där glada budskapet om förlåtelse fritt och förintet för Kristi skull. Den, vad heter den artikeln, Birgitta? Tillämpningen av det är ju två led. Man bekänner sin synd. Jag är en stor syndare. Jag är inte värdig. Och så får man förlåtelse. Och sen efteråt så glömmer man bort och glädjer över förlåtelsen. Man tillbaka igen det. Ja, jag är ju en så stor syndare. Är jag tillräckligt stor syndare? Är jag tillräckligt eländig? Jag minns när jag var ung. Jag var på ett... Jag är ju uppvuxen BV-are kan man säga. Och jag var någonstans i södra Sverige. Och där när jag lyssnade då, och nu var jag ju så ung då så jag förstod kanske inte direkt. Men då fick jag höra evangeliet och man blev väldigt glad där. Men sen kom det de sista 5 minuterna. Men min vän, hur är det nu med dig? Är det möjligen så att, eller är det kanske så? Och så börjar man lyft blicken och se, där är min rättfärdighet, där är min hela räddning. Och så blev det, jag brukar illustrera det genom att knäppa upp här och titta. Är det möjligen så? Eller är det kanske så? Och så jag har jag tillräckligt med elände och syndakännedom? Och då blev det ju alldeles fel ordning. För det där med eländet, det kan vi lyfta fram först. Men sen när vi har kommit till evangeliet och förlossningen och förlåtelsen kan man inte vända tillbaka. Så går man ut i kyrkan och jag är en eländig syndare. Utan då kommer man få sträcka, jag förlåter den för Kristi skull. Sen kan jag nämna om Saltaren. Det finns många saker där som kan vara svåra. Det kan se ut som lite självrättfärdighet på några ställen. Där talas om den rättfärdige och det ser ut som rättfärdige berömmer sig själv eller någonting. Men vi ska komma ihåg att överallt i Bibeln så kallas den troende för rättfärdig eller helig. I katolska kyrkan så kallas man helig först om det har varit sammanträden längre och man har gjort undersökningar och man har sett att man har gjort minst två under. Då kan man förklaras helig, det kallas helgon, men det är samma sak, samma ord där. Men i det nya testamentet är alla troende helgon, heliga. Så Paulus skriver till det heliga i Kolosse. Han skriver till det heliga där och där. I gamla testamentet används på motsvarande sätt ordet rättfärdig. Rättfärdig. Och det ser man särskilt i ordspråksboken och i Saltaren. Och det kan vara bra att minnas för att då får man lösningar på några ställen där man kan missuppfatta det och tro att det är självrättfärdighet. Men det är en tillräknad rättfärdighet. Ibland står det till och med fullkomlighet. Och det stämmer ju också. Kristus är min fullkomlighet. Här finns det inte. Men det kan se ut som om bedjaren själv i sig själv på grund av sina egna gärningar är fullkomlig.